Temat den här söndagen är medmänniskan och dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 10 och den finns på sidan 1654 i Psalmer och sånger. Jesus vände sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: det är rätt. Gör det så får du leva. Och för att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa och fick se honom ligga där, han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer, gav åt värden och sa: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilka av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Låt oss be. Gud, gör våra tankar klara. Gör våra hjärtan varma. Att vi kan bära med oss någonting av dig från den här gudstjänsten. Amen. En sommar för länge sedan arbetade jag som campingföreståndare på en camping på Jätterön i Varberg. Det var missionsförsamlingen i staden vars sommargård drevs och fortfarande drivs som både camping och rumsuthyrning. Och mitt huvudansvar det var att sköta bokningar men också ansvara för gudstjänster och andakter. Och vad gäller det praktiska arbetet så hade jag hjälp av ytterligare några anställda, men också från några ideella medlemmar i församlingen. Där fanns bland annat Gunnar, pensionerad hallänning med ett härligt skorrande R som löste alla praktiska problem, ofta med ett leende. Inget problem var för stort för honom. En dag kom det klagomål att urinoaren hade slutat att fungera. Det var lite över min teologiska kompetens. Jag ringde till Gunnar som kom i sin blåa Volvo V40. Han konstaterade snabbt att det hade blivit stopp. Plockade fram griptången från verktygslådan. Skruvade isär röret. Och vi konstaterade båda två att hela röret var fyllt av torkad urin. Det såg ut som guld och jag kan fortfarande se framför mig hur Gunnar utan handskar skruvar loss det vita plaströret, går till det rostfria tvättfatet, sätter på vattenkranen och sen börjar slå mot kanten för att få bort den här guldliknande massan som faller bort och spolas bort. Det ser inte så farligt ut, men plötsligt så får jag kvällningar. Jag måste springa in i duschen för att överhuvudtaget inte spy där i toaletten. Och lukten är så stark att det bara dånar i huvudet tills jag lyckas övermanna mig själv, gå tillbaka till Gunnar och fråga: hur klarar du av det här? Varav Gunnar säger: jag tycker inte om det här heller. Och så fortsätter han att slå tills hela röret var tomt. Det har funnits många Gunnar och många Gunnhildar i vår svenska folkrörelse som arbetat i det tysta och haft den här blicken för helheten. Men vem av oss har ork till dig idag att ta ett övergripande ansvar för en sommargård, en förening, för en kyrka, för ett politiskt parti, för ett samhällsengagemang? Vi är numera väldigt upptagna av våra egna små projekt och allt som vi ska hinna med. Men det finns en tendens att vi glömmer av det som är kanske viktigast. Och så var kanske det likadant för 2000 år sedan. För vem hade det lite mer bredare perspektivet när man stod framför ett vägdike utanför Jeriko? Liknelsen om den barmhärtige samarien beskriver en präst och en levit som passerar en svårt nedslagen, blödande man. Det kan uppfattas som de här personerna är totalt nonchalanta. Men både prästen och leviten tjänstgjorde i Jerusalems tempel och de kunde inte fullgöra sitt arbete där om de hade varit i kontakt med blod. Prästen kunde inte förrätta sitt offer och leviten kunde inte utföra sina vaktmässarsysslor eftersom de då skulle vara rituellt orena. Man fick inte komma i kontakt med blod. De kanske kände ett stort medlidande med den här mannen. Men det sociala trycket från omgivningen att göra sin plikt tvingade dem att skaka av sig de här barmhärtighetskänslorna. Och som någon har sagt, det näst viktigaste kan bli det viktigastes fiende. Samarien, han som istället betraktades som oren av judarna eftersom hans religion var en blandning mellan judendom och hedendom, han hade egentligen ingen plikt att som icke-jude hjälpa den nedslagna judiske mannen. Och samtidigt hade han heller ingenting att förlora på att hjälpa mannen. Om han kom i kontakt med blod gjorde det ingenting eftersom han redan var betraktad som oren. Och utanförskapet gav honom distans till alla de här märkliga begränsningarna som religionen skapade och hjälpte honom att avgöra vad som var viktigast. Samarien kunde låta sina spontana känslor av medlidande få praktiska konsekvenser och bli till konkret barmhärtighet. Jesus använde den här påhittade berättelsen i diskussionen med en laglärd. De är båda överens om vad som är viktigast i den judiska lagen, det som är den judiska trosbekännelsens schema. Att älska Gud med hela sitt hjärta, med sin själ, med sin kraft och sitt förstånd. Och sin nästa som sig själv. Och hjärtat, det symboliserar helheten. En människas moral, vilja, drifter, men också dess känslor. Själen, det symboliserar uthållighet. Min villighet att faktiskt stå ut med min tro även om jag drabbas av förföljelser. Att stå för min tro då. Kraften symboliserar mina ekonomiska resurser och förståndet min intellektuella förmåga. Och att älska för 2000 år sedan, det handlade inte främst om känslor Utan begreppet älska handlade om att vilja, att agera, att göra. Och både Jesus och den laglärde är överens om att kärleken till Gud måste få praktiska konsekvenser i en människas liv. Men den laglärde betonar det yttre, att kunna buden, att följa reglerna, att klä sig på ett rätt sätt, att vara en felfri förebild. Men då betonar Jesus istället barmhärtigheten, det spontana medlidandet och att Guds bud stödjer oss i vår strävan att älska vår nästa. Om man har blick för helheten, så uppfattar jag Jesus vill säga, om man har blick för helheten, då måste man ibland bryta reglerna. Våga bli oren för att kunna älska sin nästa. Så uppfattar jag diskussionen, att den här diskussionen mellan en laglärde och Jesus tydliggör i dagens evangelietext. Och det intressanta är att Jesus gör det, tydliggör det genom att hitta på en berättelse. Och hur kan vi som kyrka använda vår kreativitet och fantasi för att hjälpa varandra att inte tänka för snävt och tappa perspektivet? För det är viktigt med bud och regler. Det är viktigt med principfasthet och uthållighet. Det är viktigt med ordning och reda. Men låt oss använda det som en utgångspunkt, en avsats och inte ett hinder i vår strävan att älska vår nästa. Jag är uppvuxen i ett litet samhälle norr om Borås som heter Borgstena, eller Börstena som vi säger. Där fanns det 469 röstande i senaste riksdagsvalet och 21,3% av dem röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite märkligt, för att jag är uppvuxen med att i min skola så var det minst en eller två i varje klass som kom från Finland. Och Borgstena är ett exempel på lyckad integration där svenskar och finnar numera inte finns som begrepp, utan alla är Borgstenabor, eller Börstenabor som man säger. Men minnet av en lyckad integration verkar försvinna väldigt fort, eftersom man nu över 20% valde att rösta på Sverigedemokraterna. Och i till exempel Borås tidning så lyfter Borgstena fram som ett exempel på en extrem framgång för Sverigedemokraterna. För vem kunde tro att ett år senare är nästan var femte svensk beredd att rösta på ett invandrarkritiskt parti? Jag väljer att använda ordet invandrarkritiskt och inte främlingsfientlig, eftersom Sverigedemokraterna själva väljer att definiera sig som så. Jag tycker man ska respektera det, på samma sätt som jag vill vara respekterad att bli kallad frikyrklig och inte frireligiös. För jag tänker att det är utifrån hur man använder ett språk, som till exempel Sverigedemokraterna använder, som man också kan kritisera partiet och då skapa en mer trovärdig debatt. För det som har hänt, det är att det invandrarkritiska språket blivit mer och mer accepterat. När Jimmy Åkesson säger, som han sa igår, att Sverige håller på att falla isär, när vi har en extrem invandringspolitik i Sverige, så är det väldigt lätt att köpa det. Istället för att vara stolta över att vi bor i ett land som kan vara generösa mot människor som har farit väldigt illa, och att det är en skam att det är så få länder i Europa som vill vara lika generösa som Sverige, trots att resurserna finns. För i Sverigedemokraternas retorik så saknas empatin för vilken utsatthet så många utlandsfödda i vårt land lever med. När jag förra året började arbeta på deltid på en folkhögskola med att undervisa i svenska som andraspråk, så tänkte jag att en god pedagogisk idé var att låta deltagarna både få måla och skriva om sin barndom och uppväxt, för att det skulle vara någonting som man skulle kunna tala om med ett enkelt språk. Men jag förstod att inte det var så jättebra idé, för det väckte så otroligt mycket sorg och smärta hos deltagarna. Sorgen att ha förlorat sin mamma. Smärtan att inte kunna umgås med sina syskon eller släktingar och ha det som ett skyddsnät omkring sig. Det är så lätt att våra principer om invandringspolitik blir viktigare än empatin för utsatta människor. Det näst viktigaste blir det viktigastes fiende. Det är också intressant i dagens evangelietext att den judiske laglärde mannen i princip håller med om att Jesus, att den barmhärtige samarien är den som gör rätt. De är överens om detta. Men den laglärde, om man läser texten noga, vägrar att ta ordet samarier i sin mun. Så stort är föraktet för en samarier hos en judisk laglärd att han inte ens kan använda ordet. Och jag ser liknande kopplingar i dagens Europa där utlandsfödda osynliggörs och Sverige är inget undantag. Jesus inbjuder till någonting annat, nämligen att våga benämna vår komplicerade verklighet och utifrån att vi ser verkligheten som den är kunna växa som människor. Inte till ett liv med befriat från tvivel och ångest, men till att låta vårt hjärta växa som har en blick för helheten. Och Jesus liknar människors inre vid en jordmån där små, små frön kan förvandlas till tåliga träd. Det handlar inte om att utplåna sig själv utan älska sin nästa i lika stor grad som man älskar sig själv. Varken mer eller mindre. Och samarien tog hand om den skadade i det akuta skedet. Men resten av vårdandet låter han andra sköta om. Men han är beredd att betala för det. Han gör inte allt, men han är beredd att betala för det. Och att vara kristen, att vara medlem i en kyrka, handlar inte om att göra allt eller ens om att göra mycket. Men det handlar mycket konkret om att vara beredd att avstå ibland av sin tid och ännu mer kanske av en del av sin ekonomi för att kunna låta nödsatta få professionell hjälp. Och jag minns CD-skivan jag fick av en förtvivlad EU-migrant som ringde på baksidan av kyrkan en gång. Jag satt och lyssnade till honom vid ett tillfälle. Jag hjälpte honom att ringa några telefonsamtal. Det var det enda som jag gjorde. Men det som var, det var ju inte att det var jag som tog tid för att hjälpa honom. Det var jag som använde min arbetstid som ni i församlingen betalade mig. På arbetstid fick jag vara en barmhärtig samarie. Och CD-skivan var ju egentligen till alla ni här som är eller har varit aktiva här i Andreas kyrkans gemenskap. Det var ni som var den barmhärtige samarien. Så hur ska jag då sammanfatta den här predikan? Jo, det är viktigt att vårda sitt hjärta i dess bibliska betydelse så att vi har blicken för helheten, så att våra resurser kommer andra till hjälp. Det är viktigt också att vårda sitt språk så vi inte förlorar de här livsviktiga orden som empati, barmhärtighet, medlidande. Och det är viktigt att vårda sina händer så att de är mjuka och smidiga, så att vi kan smekas varsamt och samtidigt vara beredda att hugga i till kaffekokning, till dammsugning eller till rengöring av en pissoar. Amen.